Hejsan, Sally här med ett kort meddelande innan du får lyssna på veckans poddavsnitt. Jag önskar dig och din familj en stor Eid Mubarak. Grattis! Jag hoppas att du har fina dagar och firar med familjen och vänner. Glöm bara inte att tänka på social distansering. All right, det var allt. Då fortsätter vi med veckans poddavsnitt. Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill stärka din tro och berika ditt liv genom att lära känna män och kvinnor vars liv förändrades efter mötet med Koranen. Du lyssnar på poddavsnitt 124 och på premiäravsnittet för vår nya serie Malcolm X. Denna kunskapsspäckade serie består av totalt 3 avsnitt och gästas av ingen annan mindre än vår kära bror Hussein Hammad. Som du alldeles strax själv kommer förstå så har Hussein Hammad gjort ett fantastiskt arbete. I serien lyfter han fram olika aspekter av Malcolm X liv som ingen annan tidigare har gjort. Han sammanväver på ett ytterst imponerande sätt sina personliga reflektioner över Malcolm X liv med händelser tagna ur Hussein Hammads egna liv tillsammans med hans djupa kunskaper i den muslimska läran och med många års studier av psykologi vid högre lärosäten. Allt blir till en unik skön blandning, en schysst flavor som stimulerar både ditt hjärta men också ditt intellekt. Det är ett stort privilegium och ära för mig att kunna få presentera och dela denna unika poddradioserie om Malcolm X. Legenden som har inspirerat och fortsätter inspirera miljoner människors liv att ta upp kampen mot rasismen och de sociala orättvisorna i våra samhällen. Men nu ska jag inte prata för mycket utan jag överlämnar ordet till Hussein Hammad.
Det var en viktig sak till som jag visste att jag måste göra. Som Allahs tjänare hade jag tänkt på det länge. Men därtill krävdes pengar som inte jag hade. Jag tog ett plan till Boston. Jag vände mig än en gång till min syster Ella. Även om hon hade varit arg på mig ibland hade hon aldrig svikit mig sedan jag kom till henne som tonårig lantis från Michigan. Ella, sa jag. Jag vill göra en pilgrimsfärd till Mekka. Ella sa, hur mycket behöver du?
In life you see a lot of highs and lows. Build you up then fall like dominoes. Make you feel like you are all alone. But still I rise. Why we struggle we may never know. But the plan of God is never wrong. Hold your head up high and just be strong. But still I rise. Holding on but I keep falling back. Holding on but I keep falling back. It's driving me crazy. It's driving me crazy. Holding on but I keep falling back. Holding on but I keep falling back. It's driving me crazy. It's driving me crazy. But still I rise. But still I rise. But still I rise.
Jag sitter vid frukostbordet och försöker äta upp min gröt. Jag är ingen frukostmänniska och har lång startsträcka på morgonen så det är långa pauser mellan tuggorna. Ger utrymme för filosofier och överanalyser av olika slag. Ni vet när man fastnar med blicken och dagdrömmer lite och någon morgonpiggstörig människa vinkar där du ihärdigt fäst din blick. I am who I am because someone loved me. Even in the face of adversity, there is nothing like a mother's love.
Den legendariske svarte filosofen Cornel West ord ekar i mitt huvud från en föreläsning vid Harvard jag tittat på innan läggdags. Jag får flashbacks från min senaste resa till Turkiet när jag besöker min farmor. Den enda kvarlevande av mina mor- och farföräldrar. Mellan fårorna på hennes ådriga händer ligger en smärtsam historia präglad av migration djupt inbäddad. Dessa händer har motvilligt slitit upp stabiliteten så hemvistens rötter, inte bara en gång, utan två gånger. Jag tittar på dessa händer, smyckade av guldringar, händer som flytt olivlundarnas land Palestina till vad som en gång i tiden var omayyadernas blomstrande huvudstad, Damaskus, och några decennier senare från Damaskus till Turkiet. Är det något jag lärt mig så är det att dunja är flyktigt och bedrägligt. Både metaforiskt och bokstavligt. Ännu mer så om du råkar vara palestinier. Hon sitter där fridfullt med radbandet i handen då min kära far i Sverige ringer. Jag räcker över telefonen till henne. Jag har ett möte på onsdag, kära mor, säger min pappa. Jag vill att du ber för mig, min mor. Det är nästan svårt att greppa hur en förebild man nästan alltid sett i pondusens fördelaktiga sken skänker ödmjukhetens vingar som det föreskrivs i Koranen och ber sin analfabetiske mor att be Allah underlätta för honom. Han har gjort det till en vana. Att alltid ringa sin mor när han står inför komplikationer, motgångar och tuffa val. Jag borde ta efter och bli bättre på det, tänker jag för mig själv. Vi är de vi är för att någon älskat oss. För att någon brytt sig om oss. För att någon ingjutit hopp och mod i oss. Det kan vara svårt att föreställa sig sina förebilder som små, sårbara, bekräftelsesökande skapelser i behov av omsorg. Vi gillar dem för att de är självständiga, orädda, säger sanningen och konfronterar sina rädslor. Men trygga människor kommer från trygga hem, där de erbjudits en trygg hamn i stormen. Som det så poetiskt uttrycks i utvecklingspsykologin, a safe haven. Malcolm X berövade sin trygga hamn när hans far först mördades. Och senare när socialhjälpsfolket drev hans mor till vansinne som hamnade på mentalsjukhuset i Kalamazoo. Barnen splittrades, hamnade i olika fosterfamiljer, men lyckades ändå bibehålla kontakten. Malcolms situation kan liknas vid en skeppsbrutnes. Som författaren Dostojevski formulerade i romanen Spelaren. Han skriver: det är som när den drunknande griper efter halmstrået. Håll med om att en människa som inte håller på att drunkna inte skulle tycka att ett halmstrå såg ut som en trädgren. Malcolms syster Ella var inte bara Malcolms trädgren. Hon var Malcolm den skeppsbrutnes trygga hamn i stormen. Trots att hon nästan nämns i varenda kapitel i Malcolms självbiografi och är närvarande i alla hans olika faser, är inte många som minns Ella och hennes uppoffringar när Malcolm X förs på tal. Ella Little, eller Ella Collins, som hon senare kom att kallas, var Malcolms halvsyster. En av tre som hans far hade från ett tidigare äktenskap och som bodde i Boston. I självbiografins andra kapitel minns Malcolm med imponerande klarhet hur han och hans syskon får besök av Ella när Malcolm går i sjunde klass. Malcolm bor då hos en fosterfamilj som heter Swirlins. Och han hade brevväxlat med sin stora syster Ella. Han skriver: vi blev alla upphetsade och glada när hon skrev att hon skulle komma till Lansing. Jag tror att det som gjorde det största intrycket på mig hos Ella var att hon var den första, verkligt stolta svarta kvinnan jag någonsin hade träffat i mitt liv. Hon var uppenbart stolt över sin mycket svarta hudfärg. Det var något exceptionellt bland svarta på den tiden, i synnerhet i Lansing. Jag visste inte vilken dag hon skulle komma. Och så kom jag hem en eftermiddag från skolan och där var hon. Hon omfamnade mig. Sköt undan mig och granskade mig uppifrån och ner. Hon var en imponerande kvinna. Kanske ännu längre än Mrs. Swellin. Ella var inte bara svart. Hon var kolsvart, som vår far. Hennes sätt att sitta, röra sig, tala. Allt vad hon gjorde vittnade om en kvinna som gjorde och fick precis vad hon ville. Det var den kvinna som far så ofta hade skrutit om därför att hon hade hjälpt så många av familjen att flytta från Georgia till Boston. Hon hade en hel del pengar och egendom, brukade han säga. Och hon hade en ställning i samhället. Hon hade kommit till nordstaterna med tomma händer. Och hon hade arbetat och sparat och investerat i egendomar vars värde hon hade ökat. Och sen hade hon skickat pengar till en syster, bror, kusin, brorson och systerson i Georgia så att de kunde åka till Boston. Allt vad jag hade hört återspeglades i Ellas utseende och hållning. Jag hade aldrig blivit så imponerad av någon. Malcolm fortsatte sedan. Ella frågade hur jag hade det och hur jag klarade mig. Hon hade redan hört av Wilfred och Hilda att jag hade valts till ordningsman i min klass. Hon frågade speciellt om mina betyg och jag sprang och hämtade mina betygsböcker. Jag var då en av de tre bästa i min klass. Ella berömde mig. Jag skulle här vilja stanna upp och uppehålla mig lite vid denna händelse. Låt oss bedriva lite introspektion och fråga oss själva: hur ofta ger vi av vår tid och uppmärksamhet till framtidens Malcolms? Vi har en tendens att mystifiera inflytelserika människor och se dem som sprungna ur ett vakuum, isolerade från historien. Vi glömmer att de inte är sprungna ur ett vakuum utan att de kommer från en social kontext som möjliggjort deras utveckling. Vi ser den färdiga produkten och fascineras av den men glömmer den smärtsamma bakgrunden som lett dit. Vi glömmer människor som Ella, som bättre än de bäst utbildade pedagogerna, mer kompetent än Malcolms lärare, Mr. Ostrovsky, lyckas se potentialen i Malcolm. Både vid denna händelse, men även senare då hon var den första att besöka Malcolm i fängelset. Alltid ett stöd för Malcolm. Se dig omkring. Se på den yngre generationen. På barnen du har ett ansvar över. Vad ser du? Ser du potential? Har du Ellas blick? Idag mer än någonsin när vi lever i sociala mediernas hektiska tidsanda är uppmärksamhet, kärlek, omsorg en bristvara. Hård valuta. Om vi inte lyckas se potentialen i den yngre generationen kan det leda till självuppfyllande profetior som vi har oss själva och vår usla pedagogik att klandra. Kom ihåg att barn minns på gott och ont. Och att det goda ordet bär frukt. En bra lärares råd och instruktioner går inte obemärkt förbi. Jag minns fortfarande mina lärare i min åkallan. Gör inte du? Guds vägar är outgrundliga, som det heter. Händelserna drev Malcolm mot nordstaterna. Efter ett besök i storstan och efter ett regelbundet brevväxlande med Ella, efter engelsklärarens nedlåtande kommentar om Malcolms aspirationer och framtidsutsikter så måste Guds vilja ske. لِيَقَضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Malcolm fick nog av sydstaterna och bestämmer sig för att flytta till Boston från Lansing sommaren 1940. Han tar en Greyhound-buss, iklädd en grön kostym och beskriver sitt utseende med en stor dos humor. Han skriver: om någon hade hängt en skylt med ordet Lantis runt halsen på mig skulle jag inte ha sett mycket mer i ögonfallande ut. Det är nu Malcolm träder in i nästa fas. Från ordningsman i klassen och en av topp tre börjar nu förvandlingen till hustler, langare, pimp, inbrottstjuv och förbrytare. Ella finns alltid med i bakgrunden. Hon försöker vägleda denna unge frustrerade man som av ett samhälle som föraktar honom fråntagits omsorgen och kärleken hans föräldrar skulle ha försett honom med. Splittrat syskonen, satt honom i fosterfamilj och dömt ut hans framtidsutsikter. Malcolm träffar Shorty som skolar om Malcolm och fixar ett jobb åt honom som skoputsare. Ett jobb som är Malcolms biljett till Bostons undre värld. Till sist slutar Malcolm med jobbet som skoputsare för att kunna ägna sig åt sin nyvunna hobby, dans. Ella får sin vilja igenom när Malcolm får ett hederligt jobb som kundbiträde vid glassbaren i en drugstore. Det är här Malcolm träffar Laura, den ambitiösa, kristna och duktiga skoltjejen som gett namnet åt ett av kapitlerna i Malcolm X självbiografi. Hon kommer till glassbaren för att avnjuta sin glass insjunken i sina böcker. Ella försöker inte dölja sin glädje över att Malcolm träffat en väluppfostrad tjej. Hon är överlycklig och lockar ur Laura hela hennes livshistoria under den korta stund då Malcolm snygga till sig inför danskvällen. Således är besvikelsen också stor när han slutar träffa Laura och dumpa henne för att istället träffa den blonda statusbruden Sofia. Malcolm skriver: "Inte konstigt att hon betraktade mig som en skurk." Då han beskriver Ella när hon ser Malcolm kliva ur Sofias bil en tidig morgon. Icke desto mindre finns Ella där för Malcolm. Hon kastar inte ut honom ur hemmet. Hon överger inte honom utan försöker istället att göra det bästa av situationen och vägleda honom. Malcolms umgänge med Sofia, Shorty och andra höjdare i Bostons partyvärld lockar fram dåliga sidor hos Malcolm. Han festar långt in på småtimmarna, sover lite och konsumerar omåttliga mängder marijuana. Efter att ha etablerat sig i Harlem, där han och West Indian Archie, en av Harlems ökända höjdare, hamnat i luven på varandra, tvingas Malcolm flytta tillbaka till Boston för att undvika att bli dödad. Där bildar han till slut ett inbrottsgäng, tillsammans med Sofia, Sofias syster, Shorty och några andra medlemmar. De åker till slut fast och Malcolm och Shorty döms till fängelse. Malcolm skriver: "Ella var min första besökare. Jag minns hur hon ryckte upp sig och försökte le mot mig när jag satt i mitt urblekta blåställ med numret på bröstet. Ingen av oss kunde hitta på något att säga utöver de vanliga fraserna, och jag önskade att hon inte hade kommit." Där är hon igen. Malcolms trygga hamn. I en exklusiv intervju med Ella kan vi höra henne reflektera över fängelsebesöket och hur denna fas tvingade Malcolm till kontemplation och mognad.
Malcolm lived with me from 12 until he went to prison. I had a chance to discipline Malcolm in prison. Malcolm was an aggressive young boy. I admired it. I stimulated it. I felt that a black man, a black young man, over the period of 400 years in America, had been deprived of any aggressive thoughts. Even if you show aggressive thoughts before the white man, he would erase you, set you apart from the others as a villain. So, but I felt that in order for Malcolm, after my father's death and his mother's having gone to a hospital, I felt that it was my duty to stimulate his arrogance, stimulate his impulsiveness, let him feel that life was the life that God gave him belonged to him. He didn't have to pay homage to anyone. This is how I guided him.
What kinds of influences do you think being in prison had upon him? What kind of effect?
In prison, I was able to really direct him into accepting facts as a guideline to life, not an illusion, something that's dramatized. Prison is real. If a god sees fit to throw you in solitary confinement, this is for real. Malcolm was able to see this and accept life from a realistic point of view. I think all of the illusions that he may have adopted in his youth from environment, I think he lost it in prison. I think he really saw life for real. And this was one of the most valuable assets that Malcolm did acquire in life, was courage, a matter of fact, to accept life from a realistic point of view. Nothing dramatized would interest Malcolm, nothing.
Och när Malcolm sitter inne lyckas Ellas kärlek och omsorg ta sig över de höga fängelsemurarna. Hennes omtanke tar sig igenom de tjocka betongväggarna och förbi taggtråden. Och utifrån lyckas hon utöva sitt moderliga inflytande över Malcolms liv. Malcolm berättar i självbiografin: "Oberoende av allt detta hade Ella arbetat på att få mig överflyttad till fångkolonin i Norfolk, Massachusetts, som var ett rehabiliteringsfängelse av ny typ. Interner i andra fängelser sa ofta att om man hade pengar eller de rätta förbindelserna kunde man bli överflyttad dit. Hur som helst lyckades Ella genomdriva att jag överflyttades till Norfolk i slutet av 1948. Malcolm släpps från fängelset i augusti 1952. Det första han gör är att besöka ett badhus för att ta ett turkiskt bad. En del av fängelsets besmittelse ångade av mig, nämner han i självbiografin. Sedan är det såklart sin stora syster Ella, den trygga hamnen, han besöker. Han stannar bara över natten och fortsätter sedan vidare till Detroit, där han senare kommer att vara i tjänst för Elijah Muhammad och Nation of Islams intressen. Men Ella delar inte samma entusiasm som sin nyfrälste lillebror. Malcolm skriver: muslimerna hade hon ingenting till övers för. Både Hilda och Reginald hade försökt påverka Ella. Men Ella och hennes starka vilja kunde de inte rå på. Hon ansåg att var och en fick bli pingstvän, sjundedags adventist eller vad som helst, men att hon inte tänkte bli muslim. Hon gav mig lite pengar morgonen därpå. Innan jag lämnade henne gick jag ut och köpte tre saker. Ett par glasögon som såg bättre ut än de jag hade fått i fängelset, en resväska och ett armbandsur. Malcolm, som kommit i kontakt med och konverterat till Nation of Islam i fängelset, kommer ut till det verkliga livet med den nyfrälstes glödande passion och entusiasm. Han vill inget annat än att tjäna den man som han anser har befriat honom från de sociala och moraliska baksidorna av den vita mannens Amerika. Han åker land och rike runt för att sprida Elijah Muhammeds budskap. Malcolm lyckas omvända ett flertal till Nation of Islams budskap och bar nationen på sina axlar. Men Ella visade sig vara en hård nöt att knäcka. Malcolm reflekterar i självbiografin hur det krävdes mycket möda för att få Ella att acceptera Elijah Muhammeds lära. Efter att ha spridit budskapet i Ellas hemstad Boston och tillräckligt många antagit läran där, lyckas de öppna ett tempel i staden. Det är då Ella börjar komma till templet för att lyssna på sin lillebror som blivit Elijah Muhammeds pastor. Malcolm noterar att hon stirrar på honom som om det var någon annan hon betraktade. Varje predikan avslutades med att Malcolm sa: vill alla resa sig som tror på vad jag har sagt? Men Ella reste sig aldrig. Något som varken förvånade eller irriterade Malcolm. Han skriver: Ella reste sig aldrig. Inte ens när jag bara bad dem som hade trott på orden resa sig. Men hon gav kollekt. Det plågade mig inte och retade mig inte heller att hon inte trodde på mig. Jag hade aldrig drömt om att jag skulle kunna omvända henne. Jag visste ju hur envis och styvsint hon var. Det var nog bara Allah själv som kunde omvända Ella. Samma år som Malcolms äldsta dotter Attila Shabazz föds är också året som Ella väljer att ansluta sig till läran Malcolm brinner för. Han säger: när jag senare samma år predikade i templet i Boston slutade jag som alltid med orden: vilka av er vill följa Elijah Muhammad? Och bland de som reste sig såg jag till min ytterliga förvåning min syster Ella. Vi har ett talesätt som säger att de som är svårast att övertyga blir de bästa muslimerna. För Ella hade det tagit 5 år. Men Ellas andliga resa slutar inte där. Som den intellektuella och skarpa kvinna som hon är väljer hon att konvertera till vad Malcolm benämner som ortodox islam. Det vill säga sunni islam och den version av islam som majoriteten av världens muslimer bekänner sig till. Hon är steget före och som den förebild och pionjär hon är finansierar hon Malcolms hajj, pilgrimsresan. Pengar hon egentligen hade ämnat till sin egen hajj. Malcolm reflekterar: så var det min syster Ella. Jag har redan sagt att hon är en stor, stark, svart kvinna från Georgia. Hon hade blivit utesluten ur 11:e moskén i Boston på grund av sitt dominerande uppträdande. Hon togs tillbaka men utträdde sedan frivilligt. Ella hade börjat studera hos ortodoxa muslimer i Boston och startade sedan en skola där det undervisades i arabiska. Hon anställde arabisktalande lärare. Det är Ella det. Hon sysslar med fastighetsaffärer och hon höll på att spara för att själv företa pilgrimsfärden till Mekka. Vi pratade nästan hela natten i hennes vardagsrum. Hon sa att det var självklart att det var viktigare att jag reste. Jag tänkte på Ella under hela resan tillbaka till New York. En stark kvinna. Hon hade andligen krossat 3 äkta män. Hon var mer energisk och dynamisk än alla 3 tillsammans. Hon hade spelat en mycket viktig roll i mitt liv. Ingen annan kvinna hade varit stark nog att vägleda mig. Jag vägledde kvinnor. Jag hade fört Ella till islam och nu finansierade hon min pilgrimsfärd till Mekka. Tack vare Ellas finansiella stöd kan äntligen Malcolm åka på Hajj. Där observerar han, reflekterar och omprövar. Hans prestigelösa sanningssökande, den sokratiska metoden, det dialektiska samtalet, den introspektiva dialogen varje människa för inom sig själv, att gå dit bevisen leder. Han upptäcker att han haft fel om mycket. Han ändrar syn. Den sanna islamiska läran och människorna han möter ger djupt intryck på honom. Han blir övertygad om att hans tidigare tänkande var fel. Det är inte människans hudfärg som gör henne till god eller ond. Det är värderingarna och handlingarna, observerar Malcolm. Ja, ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Människor, vi har skapat er av en man och en kvinna, och vi har samlat er i folk och stamma för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bästa, vars Guds fruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. Malcolm fattar tag i pennan och börjar formulera sina tankar. Han skriver till de människor som betyder mest för honom. Han skriver till sin hustru. Han skriver till sin vårdgivare, sin stora syster Ella. Malcolm berättar: jag skrev naturligtvis först till min hustru, Betty. Jag tvekade aldrig ett ögonblick om att Betty efter ett ögonblicks förvåning skulle dela min nya uppfattning. Jag visste att Betty totalt litade på mig. Jag visste att hon skulle se vad jag hade sett. Att Allah i Mohammeds och Abrahams land hade gett mig en ny insikt om den sanna islam och en bättre förståelse av Amerikas rasdilemma. Sen skrev jag nästan samma brev till min syster Ella. Och jag visste hur Ella skulle ställa sig. Hon hade sparat för att själv kunna vallfärda till Mekka. Individualismen ger oss den illusoriska uppfattningen att ensam är stark. Uppbackad av populärkulturen om den ensamme, mestadels vite, starke mannen, en Rambo, filmen Taken, The Equalizer. De är alla män som anspelar på vårt behov att leva upp till individualismens skeva övermänniskor och maskulinitetsideal. Den narcissistiska strävan efter att vara gudalik. Selfmade är ingen. Och sannoliken är fåret som avvikit från flocken ett enkelt byte för vargen som den profetiska visdomen lär ut. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahs frid och välsignelser över honom, hade Khadija i stormens öga. När ärkeängeln väckte rädsla, tvivel och fruktan i profeten fanns Khadija där för honom. Hennes tröstande famn, hennes trygga hamn, de stöttande orden, kalla, len yukhzika Allahu abada. Historien ger oss oräkneliga exempel på hur vi är beroende av varandra. Vi är inte independent, vi är interdependent. Varje Mohammed behöver en Khadija. Varje Malcolm behöver en Betty, en Ella, ett socialt nätverk. Socialt stöd, en trygg hamn i stormens öga. Så säg mig, vem är din Ella?
What kind of an effect did Malcolm have on you?
On me, I believe my the effect he had on me was to see him grow from childhood into a dynamic figure, a man with an understanding of man in himself, in life in itself. On me, he was to me like Jesus is to most Christians. The only, I can imagine how the Virgin Mary felt about her Jesus. This is what Malcolm was to me. Each step that he grew, each time that the changes came, I could feel them and see them. I could see them in his manner, his approach to me, his respect for me. Malcolm had a great respect for womanhood. I don't know how he came by this, but possibly, as I said, from the our tribe. Maybe this was a virtue that most men don't have, but he had it, a great respect for womanhood. See, Malcolm made every sacrifice that I can't know, I don't know any other man who made these sacrifices. Malcolm made every sacrifice to make himself whole, a man, worthy of saying to you, do something about yourself, young lady. Or saying to a young man, get up and take your bed and walk. This is how Malcolm affected me. This is how I saw him.
Det var allt från Hussein Hammed för denna gången, men han är redan tillbaks med avsnitt 2 i serien om Malcolm X liv och budskap, inshallah, nästa vecka. I avsnitt 2 kommer du få lära dig om Malcolm X unika relationer till böcker och läsning och hur detta kan berika din egna relation till böcker och läsning. Vad jag tar med mig konkret från första avsnittet är vikten av att inkludera, hylla och tacka alla de starka kvinnor som finns i mitt liv. Jag hoppas du gör likadant. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av Malcolm X liv. Gör inte du det också? Glöm därför inte att berätta för dina vänner om Hussein Hammeds unika poddradioserie via sociala medier såsom Facebook, Instagram eller Snapchat. Varför inte skicka ett mejl till dina vänner? Direktlänken till detta avsnitt är koranpodden.se/124. Denna poddradioserie har möjliggjorts med hjälp av frivilliga donationer från våra lyssnare. Om du uppskattar våra fördjupande poddradioserier och vill se fler, då kan du hjälpa till genom att skänka en frivillig donation. Alla donationer går till att främja arbetet med nya poddradioserier. Hur du enkelt donerar hittar du mer information på vår hemsida koranpodden.se. Må Allah räkna din donation som sadaqa jariya, det vill säga en god handling som du belönas för varje gång någon lyssnar och drar nytta av den kunskap och inspiration de får av våra olika serier. Amin. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande citat av Malcolm X under dessa 3 veckor. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Då fortsätter vi med andra poddavsnittet i vår serie om Malcolm X liv och budskap. Var rädd om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.